I rollerna har vi Simon Karlsson som...
David DiFazio, 36 år gammal från Chicago, privatdetektiv.
Daniel Skaljerts Palm.
Spelar Ian O'Sullivan från Belfast, Irland. Sjöman, 34 år gammal.
Martin Sellgren i rollen som...
Nathaniel Fawcett, 51 år gammal, från Brighton, England, Explorer.
Och Erik Herlin.
Som Montgomery Hartman, 27 år, från New York. Antikvitetshandlare och inbrottstjuv.
New York City, 26 januari 1925. Det är dagen efter The Horror at Juju House. En söndag förmiddag och ni fyra, Montgomery Hartman, David DiFazio, Ian O'Sullivan och Nathaniel Fawcett, sitter i salongen i Montys luxuösa lägenhet i centrala New York, precis vid Central Park. I en mulen dag med mörka moln över ett snötäckt och iskallt New York. Det är en sån där dag när det verkar som att solen inte vill gå upp och det känns som om ett skymningsmörker ligger över staden redan från tidig morgon. Ni har inte fått mycket sömn efter nattens obeskrivbara händelser i Harlem. Och den lilla sömn ni har fått har hemsökts av horribla mardrömmar där scenerna från källaren i Juju House avlöst varandra. Hur lieutenant Pools polisstyrka försökte stoppa den blodiga ritual som pågick där nere och arrestera de skyldiga. Hur offerprästen Mdari släppte löst ett helvete av vandrande döda och hur poliserna öppnade eld mot kultisterna tills ingen längre var i stånd att göra motstånd. Därefter lät lieutenant Poole lyfta det stenblock som dolde en grop i källarens golv, vilket ledde till ännu större fasor för alla som var där att se och höra vad som dolde sig där i. Ni tog er oskadda från Harlem, i alla fall fysiskt. Ni som tittade ner i hålet fick en syn som skakade er i grunden. Och ni som inte såg det obeskrivliga monstret nåddes ändå av dess fasansfulla skrik som ni kom att bära med er till dagen då ni dör. David var den som reagerade starkast på skräcken. Du hade hittat några potentiella ledtrådar i en alkov i källaren, David, men kunde inte bry dig om dessa fynd när skräcken överöste dig och galenskapen tog över ditt sinne och din kropp. I din besinningslösa skräck och sinnesförvirring fylldes du av ett nödtvång att maskera dig, vilket du också gjorde på ett sätt som förfärade dina vänner. Denna tvingande impuls att bära mask har nu blivit en mani för dig, även om den inte är lika akut som under panikattacken. Anledningen till att ni tog polisen till Juju House var den privatutredning som er vän, författaren Jackson Elias, postumt lämnat över till er efter att ha blivit mördad. Elias hade spenderat de sista åren av sitt liv åt en utredning av den ökända och fatala Carlisle-expeditionen. I vars spår han rest världen över och enligt sig själv gjort chockerande upptäckter med eventuella kopplingar till uråldriga blodskulter spridda över olika kontinenter. Ni begravde er vän och höll därefter plikttrogna möten med hans revisor Carlton Ramsey och hans förläggare, tillika Montys svåger, Jonah Kensington. Ramsey överlämnade ett brev och personliga gåvor från Jackson och ingick ett avtal med er om att fortsätta Elias utredning av Carlisle-expeditionen. Kensington överlämnade korrespondens och anteckningar som Jackson lämnat efter sig som en hjälp i er utredning om Carlisle och dödskulten. Frågan är om ens Jackson själv visste att en av dessa dödskulter under tiden var verksam i hans egen hemstad. Hans brutala död fick i alla fall er, hans vänner, att dra igång en utredning som till slut avslöjade att så troligtvis var fallet. Efter sig hade Jackson lämnat en rad ledtrådar som snart förde er till butiken Juju House i Harlem. Utredningen började med ett besök hos Emerson Imports och Mordecai Lemming. gick vidare till New York Public Library där ni lärde er om The Cult of the Bloody Tongue. Parallellt undersökte ni också fallet med den oskyldigt dömde Hilton Adams, där ni fick hjälp av hans fru Millie och journalisten Rebecca Schosenberg från New York Times. Och alla spår pekade på Juju House. Efter en lyckad stakeout av butiken kunde ni bevisa att poliskapten Robson tagit emot mutor från kulten, och tillsammans med lieutenant Poole gjorde ni som sagt slag i saken och stormade Juju House igår natt. Ni kan ha stoppat en blodtörstig, människooffrande kult. Ni kan ha friat Hilton Adams från sin dödsdom. Men till vilket pris? Hur fan mår ni själva just nu?
Ja, bra fråga. Och så har det satt vi hemma hos Monty nu.
Det är väl morgonen efter, sa vi, va?
Tidig förmiddag.
David har ju inte sovit en blund, och det syns liksom. Uppspärrade ögon, tom blick, sitter där vid bordet och stirrar ut lite tomt.
För Montys del så, han har ju sovit men haft de här fruktansvärda mardrömmarna. Alltså vaknade till slut med liksom, med helt genomsvettig. Så att han har ju stått i duschen nu i en halvtimme och bara försökt få det här rinna av honom liksom. Nästan såhär skållhett vatten. Han mår inte heller bra. Men han har inte fortfarande sett. Han såg inte det som var där i. Han har bara hört. Men det kanske plågar honom också på sitt sätt. Att han inte såg vad det var. Liksom. Så snarare fantisera om vad det var.
Nej, men jag sitter väl där och plåstrar dem mina händer, tänker jag. Det var ändå ganska våldsamt. Jag tänker att jag slagit upp knogarna och sådär.
Fawcett sitter då på en stol och precis vaknat. Precis som han har sovit på stolen hela natten.
Samma kläder som igår.
Fullt klädd. Som att han skulle ha somnat när han hade vakter eller något liknande.
Du, om du inte upptäckte innan så gör du det nu. Att du har ju liksom blodspår, i alla fall på byxbenen, ned i kant liksom. Om ni sitter där i tystnad och inte säger någonting till varandra, så ligger i alla fall en tidning på bordet i vanlig ordning. Det är The New York Times, som kommer ut även på söndagen nu i tiden. Och framsidan täcks av Rebecca Schosenbergs stora artikel med rubriken The Horror in Harlem. Någon av er kanske undvikit att göra det, men de som har läst den kan ju se att det står där om händelserna i natt som kommer att bli känt som Horror at the Juju House.
Lieutenant Poole nämns, eller?
Ja, det finns fotografier på poliser som leder till synes nakna arresterade personer uppför en källartrappa. Om ni minns så sprang ni på henne där när hon stod med sin unga fotografkollega och smällde av några bilder. De här bilderna är dock valda med omsorg och visar varken ansikten, könsdelar eller bevismaterial. Däremot ser det nog ut att vara en hel del blod. Jag vill att ni slår ett slag, individuellt slag mot lack, för att avgöra om ni kan se er själva på den här bilden.
14, så det är väl en, eller jag vet inte om man kan ha en hard success på lack, men
26.
Ja, du är väl den som andas ut mest, David, för du har ju minnen av att du var ju helt besinningslös vid den tidpunkten. Du kommer inte ens ihåg att du har sett henne där liksom. Det tog ett tag innan du insåg att hon var där, och du har ju gjort dig spak. Men det är i alla fall någonting du kan andas ut över, att du finns inte där på bild med en människotunga inblandad från pannan.
Nej, skönt.
Jag slog under min lack.
Inte heller Ian och inte heller Monty. Du där, facit.
Jag misslyckades.
Hur mycket?
Jag fick 78 och jag har 64 i lack.
Du ser en person vänd bort ifrån kameran, så det är inte ditt ansikte man ser där, men du är nog ganska säker på att man ser halva din rygg på den här rocken du bär som har lite så här militär stuk på sig, var det inte så?
Jo, så är det ju.
Någon typ av större rock där liksom. Så du själv känner igen att det där är nog, det är nog jag.
Mm,
du är liksom vänd bort ifrån och det skulle nog vara väldigt svårt att identifiera dig. Det är väl rocken man möjligtvis skulle kunna identifiera dig på om man verkligen försökte. Men det är ju kanske ett 20-tal personer på den här bilden liksom.
Mm. Ja, jag postar väl ut där. Mm.
I övrigt så nämner den här artikeln inga namn förutom lieutenant Poole. Men den avslöjar att cirka 15 personer har arresterats så att lika många ungefär har mist livet i den här stormningen av vad som misstänks vara en blood cult här i Harlem.
Ingenting om Captain Robsons. Är det för tidigt kanske?
Nej, det avslöjas att en icke-namngiven poliskapten arresterats för samröre med kulten.
Mm.
Och att det finns starka misstankar om att kulten ligger bakom de mord och försvinnanden som ägt rum i Harlem de senaste åren. Och artikelförfattaren gör en poäng av att den dömde Hilton Adams därmed kan vara oskyldig.
Mm. Bra.
Alltså den har ju tryckts, pressats nu tidig morgon.
Mm.
Och är ju snabbt skriven och man har ju givetvis inte hunnit börja någon utredning av det fallet såklart.
Mm.
Men det är ju en superstor nyhet här.
Ja, det är den som upptar framsidan på New York Times.
Alltså 15 gripna och 15 döda, det måste ju vara rätt ovanlig statistik.
Det är en
liksom.
Det finns ingen sån här byline-bild på Rebecca Schosenberg, för jag tror inte man använder det på den här sidan. Men hennes namn står med. Mm. På ett sätt som det kanske inte har gjort innan när hon har varit med som junior reporter. Liksom.
Mm.
Men vänta nu, blev inte hon arresterad?
Nej, blev hon väl inte.
Du sa ju det, att lieutenant Poole arresterade henne och fotografen.
Ja, han så minns du det som att de hölls för... Alltså han ville beslagta kameran och det.
Mm.
Han har uppenbarligen inte lyckats när det kommer till tryckfrihet, så kan man inte göra vad som helst. Nej. Faktiskt. I det här moderna landet ni lever i.
Mm.
Jag tänker, Monty försöker nog, han inser väl någonstans att det enda sättet att komma vidare nu är att försöka skaka av sig det här och tänka positivt liksom. Måste ur det här mörkret. Så han försöker fokusera på att han, att vi har faktiskt gett henne en skjuts.
Mm.
Det finns något typ av hopp i det liksom. Någonting positivt i det här fruktansvärda.
Kanske friat en oskyldig man från dödsstraff.
Exakt.
Du har väl kanske också läst, eller i alla fall sett rubriker i tidningen. Det är mycket om den här solförmörkelsen. First plates developed at the Wesleyan show unexpected number around sun's disk. Och någonting om att fiskemåsarna var väldigt tysta. De satte sig på vattnet men började flyga igen efter att den här skuggan över månen försvann. Någon figur där, Dr. Loysen, beskriver den här kronan. Corona divinely beautiful. The Times Observer describes the scene from airplane. Och scientists tense at delay, wonder whether they or moon is wrong at eclipse lags 5 seconds behind. Dessutom, har du kikat i tidningen David DeFazio?
Jag tänker att om någon sitter med den framför sig så här, att jag sitter och stirrar blint in i baksidan av tidningen kanske.
Mm. Och av en händelse så ser du, för New York Times, det handlar ju väldigt mycket om vad som händer i New York. Och sen så är det ganska mycket sport faktiskt. Det är ganska mycket skvaller. Det är en del ekonomi. Inte så jättemycket utrikes och inte jättemycket om vad som händer i resten av landet. Men det finns ju en del notiser. Och en verkar komma från din hemstad Chicago. Där det står att Chicago mob leader Johnny Torrio ambushed in broad daylight this Friday. Shot 4 times. Recovered hospital with life-threatening wounds. Revenge for murder of O'Banion, frågetecken. Gang war full on in the Windy City.
Mm. Kanske flina till lite där snabbt när jag läser det. Kommer kanske på mig själv. Och sen, ja. Vad blev det någon omelett eller?
Va?
Ja, beställde du?
Jag kan ringa.
Frukost.
Kan ringa. Vad ska ni ha mer? Fawcett?
Some tea and crackers, please.
Ian? Ska du ha något?
Va? Nej.
Du måste ju äta.
Ja.
Jag tar lite av varje. Jag går
sitter
iväg
bara och skakar på huvudet.
Jag beställer in lite frukost.
En brunch.
Ja, precis.
Det vill ta tidningen där. Om det var Hartman som satt och läste den kanske.
Ja, den ligger ju där nu.
Bläddra fram till den artikeln igen och ögna igenom den några gånger liksom. Läser den noggrant.
Ja, det är ju den information jag precis sa. Det är inget mer egentligen. Och den är ju också då, nu är det ju söndag, så den är ju en dag sen, för det ska ha skett på fredag eftermiddag kanske, eller mitt på dagen i fredags. Du fångar också upp rubriken Sandler, Swedish Premier, succeeds Branting, who is ill, but cabinet remains. Rickard Sandler follows Hjalmar Branting as Prime Minister of Sweden, both of the Social Democrat Party.
Fucking commies.
Ja, frukosten kommer om 20 minuter.
Jag går upp och tittar ut genom fönstret nere vid Central Park.
Som sagt, det är ju det är lite den stämningen som när du var i Arkham nu i veckan. Du vet, de här extremt lågt hängande molnen. Det är som att någon har dragit en säck över staden. Det verkar som att solen inte vill gå upp, och som att skymningen redan är här. Det ligger något mörkt och olycksbådande. En sån där dag man gärna inte vill gå ut. Mycket möjligt, du som har varit till havs en hel del, att det är ett stort oväder på väg in också. Kanske hänger någon sån barometer där som skvallrar om ett lågtryck.
Monty får lite smått panik av den här tystnaden. Det är ingen som säger någonting. Så jag går och sätter på en skiva på grammofonen där. Med något lite lugnt men ändå lite glatt liksom. Inte så högt, men så att det låter någonting.
Något jazzigt.
Ja, men lite så.
Slow jazz.
Slow jazz.
Ja, gentlemen. Jag skulle vilja säga att bra jobbat, men jag vet inte. Var det?
Vad skulle vi annars gjort?
David tittar nog bort lite när ni säger det. Vad skulle vi annars ha gjort där?
Nej, men var det värt priset? Så jag tittar specifikt på David när jag säger det.
Jag stirrar ner i bordet när du säger det. Säger ingenting.
När du gör det, stirrar ner i bordet, så faller också dina ögon på tidningen där. Det är också en artikel på skvallersidorna som har råkat falla upp där. Någon rapportering från Erica Carlyles stora fest hon hade igår.
Just.
Så ni var inte inbjudna, men ni hade nog kunnat gå. Men ni prioriterade botten. Det skulle ha varit liksom darb.
Kul för dem. Vi hade också en fin kväll.
Jävligt darb kväll hade vi.
Andra typer av masker.
Jag hugger tag i bordet.
Jag tänker att det bara liksom bryter som en rostig kniv innan näten, den här ringsignalen ifrån hallen.
Monty vill att jag ställer ner den där signalen, eller var lite väl högt kanske.
Ja, det kanske är bra.
Så här skrikig, påträngande.
God damn it. Jag går upp. Ja, men jag sliter upp med telefonen där. Ja, Montgomery Hartman.
Monty, my boy. I just read Miss Chosenberg's article and I spilled my coffee.
Du hör ju att det är Johnny Kensington.
Ja, det tar ett tag innan jag fattar det, tror jag.
What a mess. Are you all right?
Jonah. Bitch. Vi är lite skakiga här kanske. Men ja.
I heard from Ramsey that you made an agreement to carry on Elias' work on the Carlisle expedition. And I might have something that may interest you in that regard.
Okay. Go on.
I just found some notes from his time in London.
London, säger jag, så alla hör.
His last stop before turning to New York. I do believe okay. I can help.
Men, ja, ska vi ses eller?
Kan du komma till mitt kontor imorgon, tror du? Eller ta med hela gänget. For God's sake.
Vilken tid?
In the morning.
I know you're a busy man.
Ja, men kom före lunch i alla fall.
You got it.
Så tidigt ni kan.
Sure.
Jag vill inte stressa er, men jag har hittat lite saker, så jag tänker kanske... Det var Ramsey som informerade mig att ni hade gjort en överenskommelse om någon fond som ni hade tagit på er. 50 grand, right? That's a lot of money.
I don't kiss and tell.
I know you don't. How's your wife, by the way?
Look, Jonah, I'll see you tomorrow, right?
Yeah. I read the gossip. Just be here, Monty. Your sister says hello, too.
Yeah, thank you.
Yes, see you tomorrow, my boy.
See you. Ja, jag berättar för er andra.
Ja, just det.
Han har lite information.
Jag hade lite grann glömt bort det här med fonden och det under natten nu.
Ja, samma.
Med tanke på allt som har hänt.
Samma här. Han var förläggare och även Montgomerys svåger. Mm. Eller?
Ja, det stämmer. Mm. Han gav oss massa liksom anteckningar från Jackson Elias.
Men sen hade ju Jackson Elias även en revisor typ, va?
Mm. Det var ju Carlton.
Carlton, ja.
Men han läste ju upp Jacksons testamente för oss och gav oss varsin gåva.
Mm. Precis.
Jag minns inte, fick jag en flaska Pisco Sour?
Ja, nej, Pisco fick du.
Nej, Pisco, ja.
Ja.
Var det jag som fick en bok, eller var det...
Du fick ju Madame Bovary.
Just det.
Så var det. Som Jackson Elias hade signerat med sin egen signatur, för att du just fick ju för dig att han hade skrivit den boken när ni
var
i Peru. För
att jag fumlade när jag försökte vara cool.
Exakt. Och Monty fick
ju
något...
Och jag fick något smycke.
Smyckeskrin, något polynesiskt där ju.
Just det.
Med där det också låg två lappar i, om du minns det.
Just det. Biment.
Ja, vad var det stod på dem egentligen?
Ja, det var något namn och så var det biment.
Du kan ta fram dem och kolla på dem.
Ja, ja, gör det.
Det står ju Penyu biment.
Penyu. Det var ju Penyu Foundation. Den var i England, va?
Exakt, och ni hade ju också hittat, eller rättare sagt, när ni var i alla fall i Jackson Elias hotellrum där, så hittade ni ju ett visitkort där det stod The Penyu Foundation. Med Edward Gavigan, director. Och en adress där då. Och ni var ju nära att telegrafera honom, eller David var, men ångrade sig.
Ja.
Och gjorde aldrig det.
Ja, nej, för mig vi kanske kom fram till att det kan varit ett av de sista ställena han besökte i London innan han...
Men på den här Carlisle Expedition så var det ju en Sir Aubrey Penyu, en egyptolog, vet vi ju.
Just det.
Ja, men jag tar väl och hämtar de här lapparna. Jag har ju dem tillsammans med allt annat som vi har samlat. All bevis, alla bilder och visitkort och tändsticksaskar och grejer som vi har samlat på oss. Har väl det i någon mapp, tänker jag, i kassaskåpet där i min lägenhet.
Ja.
Så jag tar fram det.
Det är ju en 10-15 papper eller något sånt där. Bland annat då, eller ett papper är ju en liten sån här quarto-volym och sån ihophäftad, nästan en liten minibok då, som var Jacksons anteckningar som ni fick av John Kensington från hans tid i Nairobi, och sen lite mer förvirrade papper. Det var någon som har anteckningar. Och sen så har han ju också skickat något telegram till John Kensington. Den här tändesticksasken som du nämnde från, den kan ju ha varit från Shanghai.
Ja.
Ni hade det här brevet, personliga brevet från Jackson. Den här flyern.
The Cult of Darkness.
Ja, exakt. Som Ian var och träffade i Arkham där.
Ja.
Just det.
Fick vi med oss den boken från Juju House förresten?
Ja, jag tänker att ni fick det.
Ja.
Det var ju så att polisen ville ju beslagta alla bevis. Men jag för mig att du lyckades stoppa undan den.
Jag också för mig att jag faktiskt lyckades med att gömma den.
Jag är rätt säker på det. Och det var ju Africa's Dark Sects, tror jag den hette.
Ja, men det var den vi hade letat efter ju tidigare.
Mm. Ja, precis. Som vi hade, som Elias också hade försökt få tag på.
Mm. Det är också ett fotografi på en båt som ni hade ju då identifierat tillhörande någon Penhurst.
Just det.
Just det.
Och fotot var taget i Shanghai, var ni rätt säkra på. Det var väl du, Daniel, Ian, som lyckades utreda det på biblioteket där?
Mm. Jo, för de sjömännen där, kinesiska, vill inte prata med mig.
Nej, de vill ju inte. Nej. Och sen så är det ju det här märkliga, som ni också hittade på hotellrummet, ett brev till, jag tror ni kanske missuppfattade det lite, för ni kanske inte kollade tillräckligt noga, men det är ju adresserat till Mr. Carlyle och inte till Jackson Elias, från en Warren Bessart i Kairo. Och ni har ingen aning om hur Jackson Elias har kommit över det. Det ligger där också.
3 mars 1919. Ja. Signet Kairo.
Ja, vad sa du, Montgomery, när skulle vi träffa din svåger?
Ja, men kring lunch imorgon bitti.
Ja.
Kring lunch imorgon. Ursäkta, jag är innan lunch.
Men vad har vi... Fan, minnet är lite suddigt nu från de senaste dagarna. Vad kom vi överens om egentligen med din andra svåger, eller vem var han?
Min andra svåger? Pratar du om?
Ja, nej, men han... vem var han då? Jacksons... ja, du vet han. Vi snackar om stiftelsen och det här. Ja, advokaten. Ja.
Han och jag har ingen relation.
Nej.
Det var ju Jacksons advokat.
Ja. Men det är ju ointressant. Vad var det vi bestämde?
Att vi skulle fortsätta utredningen.
Ja.
Om Carlyle Expedition. Vad som hände.
Och ta reda på vad som hände med Carlyle Expeditionen. Var det så?
Ja, är det inte det vi har gjort hela tiden, eller?
Alltså, jag var ju med här för Jacksons skull.
Okej.
Sen har de väl gått lite snabbt där i svängarna ibland.
Det hänger ju ihop, men det gör det ju.
Ja, det gör det ju, men det var inte därför jag kom hit från början.
Nej, och vad menar du då? Ska du lämna oss? Ska du sticka? Eller vad?
Det har jag väl inte sagt.
Men vad menar du då?
Ja, men jag menar bara att jag vill veta vad det är vi ger oss in på här. Du sa London, Montgomery. Vad var det om?
Ja, alltså... Ja, men Penhue Foundation ligger där. Och det är väl en ledtråd. Men sen så sa ju han, Jonah, att det var någonting om London och Jackson. Det verkar ju som att det finns fler spår som pekar mot London. Och vi vet ju att Carlyle Expedition reste dit. Eller hur?
Ja, men var de inte i Egypten när de försvann?
Ja, också. Men jag tror att de reste till London först.
Jo, men ska man leta efter någon som har försvunnit?
Och sen, så från Egypten till Kenya.
Ja. Okay. Var försvann de egentligen?
Nathaniel Fawcett.
Ja.
När vi spelade din introscen så hade ju du en lite clippings från, eller om Carlyle-expeditionen. Kommer du ihåg det?
Mm.
Du hade intresserat dig för den. Har du med dig dem, tror du? Slå för luck.
Ja, okej. Okay. Ja, men det gick jättebra. Fick 15, så att det...
Du har nog med dig då med din packning.
Ja, nej, men jag har nog tagit med mig allting. Jag har ju en liten dossier. Med informationen som jag samlar på mig. Den ligger där, nedpackad.
Jo, men då vet du ju, och Monty vet ju också, eftersom du är, eller var, bästa vän med Roger Carlyle.
Mm.
Att han hade gett sig av tillsammans med ett litet all-star-team av personligheter för att bege sig till Egypten. Och då i det gänget så ingick det ju den här Sir Aubrey, en ung kvinna med namn Hypatia Masters. Jag vet inte om vi sa det med engelsk dialekt, för hon är från New York. Och en Robert Houston, psykolog.
Jack Brady.
Jack Brady är ju, han är inte ett av de stjärnenamnen då, utan han är full av snarare.
Nej, han var med som, en hjälpreda va? Från
ja, början. Lite organisatör och livvakt egentligen, tror jag. De åkte först till London och därefter åkte de ner till Kairo och vidare till Giza där de började lite utgrävningar. Men var tvungna att ta en paus. Man vet inte riktigt varför. Men Roger hade blivit dålig och så Aubrey Penhew, som då var lite talesperson för den här expeditionen, lät medierna veta att man hade begett sig till Östafrika för lite semester i Kenya, som är en brittisk koloni där.
Sa man i alla fall.
Det var det man sa. De hade kommit till Mombasa, kusten, tagit sig sen in till Nairobi. Men sen hörde man inte mycket av dem efter detta. Och sen så kom det ju då lite oroväckande nyheter som gjorde att Rogers syster Erica hade begett sig ner till Nairobi och lyckats hitta, oklart hur, med hjälp av tribesmen, står det i tidningarna då, liken av expeditionen, och att de har blivit massakrerade av så kallade infödingar där då, snackas det om. Och man har då hängt några kenyanska tribesmen för det här mordet då. Och sen var saken biff. Men jag har ju förstått då att Jackson Elias misstänkte att det inte var hela sanningen. För han hade nämligen träffat någon på sina resor som hade påstått att han hade träffat den här Jack Brady då. Brass Brady kallas han. I Shanghai.
Och det var legosoldaten va?
Nails Nelson. Var hans namn. Han hade påstått att han hade träffat Brass Brady. Och han var 100% på det liksom. Vilket gjorde att Jackson Elias anade att någonting var lurt. Och han hade ju börjat utforska detta. Jacksons resa hade ju varit så att han hade ju... Först hade han varit kvar i Sydamerika ganska länge. Och du Fawcett hade ju varit och röjt runt i djungeln med honom. Ja. Men sen har han varit kvar där och skrivit färdigt den här boken. Och därefter sen återvänt till New York. Åkt vidare till Europa för han skulle fortsätta forska om... Augustus Larkin tagit sig först till London, sen Paris, eller tvärtom, nu minns inte. Snackat med en massa släktingar till honom och visat sig att han då och hans släkt hade bott i Kenya. Och att han hade ju kenyanskt pass, den här Larkin. Och det tror jag att även du hade letat reda på DeFazio under din research innan du åkte ner till Peru. Så han hade i alla fall tagit sig ner till Kenya och därefter gett sig till... Shanghai. Där vet ni ingenting vad han höll på med. Men sen hade han efter det åkt till Egypten. Och därefter till London. Och det var ju det sista man hörde av honom innan han sen återvände. Och då var det då du träffade honom, Fawcett. Han kom ju hem till dig förklädd till brevbärare. Det gjorde ett ganska labilt intryck. Och sen begav han sig tillbaks till New York. Efter det då. Och då var det då han hade kallat... er till sig, han behövde ett investigative team, kände han vid den här tidpunkten. Ni hade pratat med honom på telefon och han hade verkat väldigt nojig, och när ni väl dök upp på hans hotellrum så kom ni bara någon minut för sent och han var mördad.
Hörrni, jag har ju hört lite om eran Peru-resa och Augustus Larkin. Är det inte ett konstigt sammanträffande att han kommer från Kenya? Kulten kommer från Kenya.
Ja. Jo, nu när du säger det. Lite mer än ett sammanträffande kanske.
Jag tänker att vi måste följa expeditionen i dess fotspår.
Ja.
Det känns som att vi inte har något val.
Lite varit tanken hela tiden. I alla fall från vår sida här.
Du, Nathaniel Fawcett, har ju också en tanke om att återvända till London inom väldigt kort. Det är i alla fall hur du har lovat din fru i de här telegram.
Ja.
Hur står sig de löftena just nu?
Med tanke på den informationen vi fick nu från London så står det väl ganska bra.
Mm. Mm. Vad du skrev senast inom en månad, tror jag.
Ja, precis. Mm. Och det löftet skulle jag väl med all sannolikhet kunna hålla.
Absolut. Det tar väl ungefär en
vecka, sa vi då.
Ja, ungefär en vecka, 5-10 dagar beroende på vädret.
Ja. Alltså om vi ska över Atlanten så har jag lite, hur säger man, business to attend to.
Ja, jag med faktiskt. Jag måste avsluta lite ärenden innan jag lämnar kontinenten.
Okej.
Okay. Om det nu är dit det bär, vilket det låter som.
Ja, men det tycker jag. Vad säger du, Hartman? Are you with us?
Jag har ju en skilsmässa och blir klar med.
Ja, just det.
Var inte den nästan klar så vi förstod det?
Alltså, nej, det är ganska långt kvar till domstols.
Mm.
Jag vet inte hur jag ska lösa det.
Men Hartman, skilsmässan kanske kan vänta tills vi är tillbaks. Eller du i alla fall.
I guess.
You got lawyers, right?
What? Sorry?
You got lawyers, right? You can handle this.
Yeah. Jesus. Jag blir kallsvettig igen.
Well, then it's settled, gentlemen. We should leave as soon as possible. I will arrange the tickets.
Mm-hmm. Ja, jag behöver i alla fall några dagar för att sluta några affärer innan jag lämnar.
Ja, vi kan väl säga att jag försöker få tag på biljetter inom en vecka. Men som tidigast 3 dagar.
Ja,
funkar det.
Det blir jättebra.
Mm. Hur var det med de här telegrammen? Kunde man knopa ihop ett här så gå ner och skicka bara?
Mm, precis.
Ja, vi sa det så.
Mm, jag gör det då. Lite snabbt.
Får jag och lyssnarna veta vad det handlar om?
Absolut. Det är adresserat till Mr. Lee.
Mm. L-I eller?
L-I, ja. Mm. På The Black Dragon i Baltimore City.
Mm.
Jag skriver bara the deal is back on. Stopp. Igen, stopp.
Coolt.
Jag tar den här tidningen från DeFazios knä.
Mm.
Och tittar på den här artikeln om Erica Carlyles fest där.
Mm.
Kommer ni ihåg vad Jackson sa om Carlyle's safe? The books are in Carlyle's safe.
Ja.
Det var ju från hans anteckningar där som Kensington hade överlämnat till er.
Mm.
Den här ramblings som han hade nedtecknat någon gång. Kanske när han hade varit i Kenya, svårt att veta, men troligtvis.
Mm. Jag har tänkt lite på det där. Jag tror att jag vet vilket kassaskåp han menar. Jag har ju varit på Rogers familjehem många gånger.
Okej.
Jag tänker att jag kanske ska åka till Erica.
Mm. Och be om böckerna.
Nej. Prata lite med henne. Kanske.
Okej.
Do you trust me, David?
Ja, visst. Men talar ju skägget.
Jag tog mig in på Jury House obemärkt.
Tror du att du kan lägga vantarna på böckerna? Det är det enda jag undrar.
Ja, det tror jag.
Fan, är du lite stissig fortfarande, eller David?
Ja, eller alltså så här, jag vill inte att någon lämnar mig, typ. Det är lite den känslan.
Mm,
så.
Okay. Mm, mm.
Ja, men ja, om du tror att det kan hjälpa oss så, men var försiktig.
Jag känner Erika.
Men ja.
Sen vi var unga. Jag vet vad hon går för. Hon är en svår person. Men jag tror att det kanske är bra om jag pratar med henne.
Ja.
Om jag vet, jag kanske kan hitta det där kassaskåpet.
Som sagt, var försiktig. Hon ljög ju troligen om sin broders öde. Så någonting döljer hon ju.
Kanske. Får jag bara... Jag drömde en sjuk dröm i natt. Om Jackson. Och jag kan inte sluta tänka på det. Men ni vet de här vandrande döda?
Mm.
Jag drömde att Jackson var vid liv i sin grav. Det kanske låter helt sjukt, men jag
gör korstecknet lite reflexmässigt.
Det kan väl inte vara så, eller?
Men kändes det som han hade blivit offrad i rummet vi kom in i?
Verkligen. De hade skurit ut öga, tunga och ristat in ett märke i pannan på honom. Det var rituellt i alla fall.
Ja, det var jättehemskt. Han låg där och bankade på kistan, på locket. Nej, vänta. Jag sa inget. Glöm det. Det är bara sjukt.
Det var en dröm, Montgomery.
Nathaniel?
Ja?
Jag vill att du slår ett slag mot Constitution med en penalty die.
Okej.
Avtänning.
Ja, jag misslyckas.
Jag tänker att du har typ suttit och sovit på den här stolen i natt. Nu har ätit den här brunchen som Monty tog upp.
Vilket för mig var en kopp te och två crackers.
Precis. Och vi får väl vara ärliga med att du har tagit ganska mycket kokain dagligen. Ett par gram om dagen kanske. Jag vet inte vad dina planer är för detta i framtiden. Men nu känner du, när ni börjar prata om lik, levande lik i gravar etc. Eller Monty börjar det. Att du behöver dig en ordentlig dos, annars kommer du må riktigt dåligt liksom.
Mm.
Ja, du måste ha det nu liksom.
Ja. Nej, men jag går väl iväg. Hämtar min kappsäck. Där jag har väl inte gömt det, men lagt i en ficka där. Ta min rejäl dos.
Klipp.
Monty, du har tagit dig till Carlisle Estate. Carlisle House är familjens Westchester Estate, ungefär en halvtimme norr om New York City.
På fastlandet då liksom?
Ja, precis. Och The Carlisle Estate består av en elegant, tre våningar hög herrgård och fem tunnlande, storartade marker omgärdat av ett 3,5 meter högt järnstaket. Tänk lite på huset i The Great Gatsby. Allt i de här stora luftiga rummen, högt i taket, skriker ju av lyx. Allt från möblerna, kristallkronorna och konsten till de här bilarna som står parkerade på uppfarten.
Det är både gamla och nya pengar liksom.
Ja, precis. Och det du har märkt när du har kommit hit är ju att alla bilar tillhör inte Erika och de som jobbar här, utan det verkar vara folk som var här igår på, hon hade ju en stor bal eller en stor fest.
Ja, fest på lördagen där, ja.
Det var ju måntema tydligen. Ja. Firade bland annat den här solförmörkelsen då. Och du har sett att det är ganska...
Är det 10-20 stycken eller?
Ja, det är det nog. Ganska många som kanske har lämnat sina bilar eller tillbringat natten här, som kanske är på väg hem nu trots att det är så sent som eftermiddag. Och andra som är här nu för att hämta sina bilar och liknande då. Och det är utöver det här mångtaliga tjänstefolket så finns det också faktiskt på the premises flera beväpnade män med vakthundar som patrullerar ägorna. Rutinmässigt, det vet du ju, sen gammalt. Det har blivit ännu mer strikt sen Erika tog över.
Men det är en dag sen festen, är det fortfarande liksom stökigt typ? Eller så här, ser man rester av det?
Ja, det gör man. Det ligger ju massa grejer i den här fontänen, du ser champagneglas lite överallt. Men hennes tjänstefolk gör ett hårt jobb just nu med att städa upp. De har väl fått ordning på det mesta, men det har ju varit en jävla skiva, förstår du, som du missade, eller hur man vill säga det. Du har redan tjatat en stund med Bradley Gray, som är hennes associate, eller man skulle kunna säga sekreterare.
Hjälpreda typ.
Ja, allting i hennes affärer går via honom. Man når inte Erika utan att gå till Bradley Gray först.
Jag tänker att jag vet ju om den här Bradley. Mm. Att det är honom man måste kontakta, så jag bett om att få prata med honom, med vakterna där.
Mm.
Och sen så har jag bett om att få prata med Erika när jag träffar honom. Jag vill prata om Roger, har jag sagt.
Okej, ja. Det var väl nyckeln kanske.
Han vet ju att vi var vänner liksom. Han vet ju, jag har ju träffat honom många gånger.
Ja, han känner igen dig. Du spenderar mycket tid här, tänker jag.
Mm. Kanske mest när vi var yngre, jag och Roger. Att liksom så här, vi sov över, alltså den nivån liksom.
Ja.
Sen ville han ju mest hänga i Harlem när han var partyprisser liksom. Han ville inte vara kvar här.
Men du har spenderat mycket tid här under åren i alla fall. Men nu var det ganska länge sedan. Och i vanlig ordning så var ju Erika inte tillgänglig, bara så där på beställning. Och för vanligt folk så är det ju inte acceptabelt att dyka upp oanmäld på Carlisle Estate. Men för dig så har man nu gjort ett undantag.
Mm.
Vad väntar du någonstans? Du har fått slå dig ner.
Ja, jag är ju ute efter någonting här. Dels vill jag ju prata med Erika om explosionen, men sen vill jag ju också... Jag vill ju åt någonting. Och det finns ju vid biblioteket, vad jag vet. Så minns jag det.
Mm.
Så jag erbjuder väl dig att om ni inte vill träffa mig nu, så jag kan vänta i biblioteket. Så får hon väl försöka hitta tid.
Ja, Bradley Gray försökte väl först boka in ett möte om sisådär 3-4 veckor. Det är väl då hon hade en lucka.
Ja, men jag kommer ju lämna landet. Inom en snar framtid. Jag, tyvärr hinner jag inte.
Du har fått igenom det här.
Mm.
Och mycket riktigt fått slå dig ner i biblioteket, som är en av få platser i det här stora huset som just nu är fredat från besökare. Det verkar ha varit folk här inne igår, men man har städat upp ordentligt här också. Du har fått komma in där och sätta dig i en skön fåtölj. En av de första sakerna du märkte var ju dock att Erika verkar gjort om lite här sen du var här senast.
Mm-hmm.
Men i det här biblioteket så finns det fåtöljer, bord och läslampor, askkoppar, sådana spottkar. Ett välarbetat, ornamenterat kan man väl kalla det. Öppen högviktoriansk järnspis.
Mm.
Ett magnifikt biljardbord i teak och skiffer, och framförallt flera tusen volymer böcker, alltså i inglasade bokhyllor längs väggarna. Det är väldigt högt i tak här också. Det finns läderbundna kompletta upplagor av alla engelskspråkiga författare, kulturfrämjare från de senaste 100 åren. Du har sett en hylla som innehåller böcker om det okulta. Men det verkar mest handla om ganska konventionella översikter av traditionell magi och liknande. Inget häpnadsväckande så liksom.
Men ser de nya ut?
Ja, ganska. Det är mer så här lexikon.
Kuriosa.
Ja, det är mer för den nyfikna entusiasten.
Det är lite på modet liksom.
Ja, kanske det. På norra väggen i biblioteket, där ser du att man har gjort om. För där såg det annorlunda ut innan. Nu finns det en stor bokhylla längs den här väggen med det gamla referensverk på engelska och franska som du vet inte stod där när du var här senast för 6-7 år sedan eller vad det kan vara.
Mm-hmm.
Det finns också en sak som kanske gör dig lite besvärad. Det är en butler som kommer och går lite när du sitter här. Han kommer med förfriskningar. Det är en äldre, grådaskig herre som du känner igen som
Francis?
De kallar honom Mr. Francis, vet du. Han har ju varit här sedan de byggde huset, känns det som. Han tittar in då och då med en bricka på handen och en vit handduk så över handleden.
Men här kan man beställa alkohol egentligen, va? Eller beställa, man kan begära
det. Ja, det har ju nog flödat alkohol här igår, även att det är förbudstider. Det verkar inte vara några problem med de här kretsarna liksom.
Mm.
Men det känns också lite som att den här Mr. Francis kanske håller lite koll på det. Han lämnar dig sällan i fred några längre stunder. Jag tänker, du kanske har suttit en 10 minuter redan och han... ibland så står han nästan vid dörröppningen så här lite med näsan i vädret och så.
Mm.
Vandrar runt lite, går runt och dammar lite. Mm. Ibland kommer han ut och går han ut och ibland kommer han tillbaks igen.
Jag sitter väl en liten stund där och försöker liksom klocka.
Mm.
Hur länge är han borta som mest liksom?
Det är inte mer än någon minut eller två, tyvärr.
Mm.
Nästan, du anar väl kanske att han har blivit tillsagd att hålla sig tillgänglig, om man säger så.
Och hålla lite koll.
Ja.
Jag tänker, jag har en en väska med mig. Den rymmer ett par grammofonskivor som Val Rogers.
Ja.
Som, det är jazzmusik från Harlem i princip liksom.
Mm.
Som han köpte nästan på plats av artisterna. Det är så här, säkert autografer på dem, tänker jag.
Ja.
Han var ju på mycket spelningar och drog med mig. Jag kanske inte alltid aldrig fastnade för dem, och jag har haft lite svårt att lyssna på dem också efter han försvann.
Mm.
Kanske dog. Det blir lite sentimentalt. Så jag tänkte att det kunde vara passande att ge dem till Erica.
Mm.
Men jag spanar väl lite i rummet, för att jag vill ju minnas att det fanns någon typ av hemlig... men det var någonting i väggen.
Mm.
Var det norra väggen? Jag minns kanske inte riktigt.
Det var nog det. Du är rätt säker på att det var på norra väggen.
Men konstigt att hon har gjort om här då. Det känns ju som att hon vet om att det finns någonting här.
Mm, kan ju vara så. Men slå ett spot hidden för att se om du blir uppmärksam på något.
33, det är en vanlig framgång.
Mm, men det räcker. Jag tänker mig att du också kanske... Det är ju inget märkligt om du skulle vilja sträcka på benen och gå upp och kita lite på böckerna och sådär.
Ja, precis. Jag lyfter ut ett par stycken och sådär.
Du ser ju en märklighet, och det är på den norra väggen som vi pratar om, där de här gamla referensverken står. Och det är ju tydligt att allting är väldigt strikt sorterat här efter framförallt genre. Och en volym, en ganska tjock bok, en fet upplaga av Edgar Allan Poes samlade dikter, står inklämd mitt bland de här referensverken. Alltså uppslagsverken och liknande. Nej, passar inte in. Inte alls. Den är på helt fel plats i det här strikt kategoriserade, sorterade biblioteket. Mm.
Men då matchar jag in någon typ där när han är på väg ut i rummet.
Mm.
Och så plockar jag ut. Ja, men då tittar jag bakom den då.
Mm.
Tänk att jag kanske till och med har en ficklampa i liksom ärmen så här.
Ja,
Som är lite flinkt, dra fram så och klickar så jag lyser in.
Ja.
Så lättare att se.
Ja, då ser du ju där bakom den här tjocka pone finns en liten panel i väggen, kan man säga. Det är som en liten lucka som man skulle kunna dra upp så. Du märker också att det verkar finnas lite lösa blad i den här boken de har stoppat in precis vid försättsbladen där liksom.
Mm. Drar jag ut de papperna och sätter tillbaka boken.
Mm.
Och studerar pappret lite.
Mm. Det verkar stå några siffror sammanbundna av bindestreck.
Mm-hmm.
På den.
Är det många siffror?
Ja, 6. Och sen står det också efter dem, står det R eller L.
Alltså det är liksom 6 siffror med bindestreck mellan varje siffra.
Det står typ så här: 27 R, 4 L, 2 R, 16 R.
Alltså som left right.
Ja, troligtvis.
Jag antar att det är left right.
Mm. Så mycket kan du lista ut.
Jag försöker så här minnas hur många sekunder var det sen...
Ja, du hör nog steg i gången här nu.
Mm. Då fortsätter jag vandra liksom längs biblioteket. Mm. Så här, till en annan sektion liksom.
Har du ställt tillbaka boken, sa du?
Ja, det har jag gjort.
Mm.
Pappret tar jag i handen dock, så jag lägger det i liksom fickan.
Will it be anything else, sir, while you wait?
Ja, alltså jag vet att det är förbudstider.
Oh, yes, indeed.
Men du vet hur det är. Jag hade en tuff natt igår.
You're not the only one, sir. I assure you that.
Jag ska inte ens börja förklara vad som hände, men skulle du kunna ordna en Bloody Mary? Det känns väldigt passande.
Vet
du hur man gör?
Well, I can see to it, sir.
Du kanske kan look it up.
Yeah, sure. We have the means.
Du vet, sellerin. Den ska ju vara skalad, du vet.
Ja. Sellerin, ja, det stämmer. Mm. Skalad, ja.
Så. Och så Sichuan-peppar, om du har det. Du kanske har det någonstans.
Sichuan.
That's how they make it in Shanghai.
Han ser lite förbryllad ut. Han möter sällan din blick. Han tittar. Han är ju liksom uppläda att titta rakt fram. Så. Mm.
Yes, I'll see to it, sir. It won't be long. You just stay here. Please don't leave the library.
I have company here.
You have?
Yeah, the books.
Oh.
It's a lovely collection.
That's right, sir. Just wait here. Please don't leave. And Miss Carlyle, we'll see you soon. And I'll soon be back with your Bloody Mary, was it?
Yeah, Bloody Mary.
Yes. Good then.
Han vänder på klacken och lämnar dig, Freda. Du skulle kunna faktiskt slå nu, Erik, trots att du var duktig här. Slag mot fast talk. Du kan få en bonus där.
Mm.
Du försöker ju lura honom. Men.
Jag förstår det. Det är samma 31 får jag på det.
Och vad har du? Har du lyckats?
20.
Ah, okej. Okay. Mm. Du känner att han har ju gått med på det här. Du är osäker på hur seriöst han tar det här med din Sichuanpeppar och sellerin. Men han kommer gå efter en Bloody Mary till dig. Men du har ändå känslan av att han inte vill lämna dig här själv.
Nej,
för länge.
Mm.
Så du får nog agera snabbt med det du vill göra nu.
Ja, men då är det ju boken, in med pappret igen.
Mm.
Och sen drar jag undan luckan.
Du lyfter den, liksom drar den uppåt så.
Yep.
I väggen. Och där bakom finns det en liten knapp. Det ser ut som en lysknapp skulle vi kunna säga.
Mm-hmm.
En light switch nästan ser ut som. I väggen.
Okej. Okay. Känner jag igen det här? Alltså...
Ja, det känner du nog igen. Nu ringer en klocka. Du vet att Roger hade någon sån här anordning.
Så vad händer när jag trycker där?
Ja, då har du för dig att han hade liksom en anordning fast på en annan eller på samma ställe. Fast att det då stod ingen bokhylla utan det var någon annan typ av monter eller någonting som flyttade sig åt sidan.
Ja, men jag trycker på knappen.
Mm. Du hör ett skrapande ljud i golvet när hela den här stora bokhyllan i det här inglasade skåpet dras i ett par meter åt sidan och i väggen där blottar du då den här, det är liksom såna en träpanel där du ser ett inbyggt kassaskåp i väggen med en sån liten vrideknapp på då. Det är inte jättestort det här kassaskåpet.
Nej.
Men nu är det inbyggt i väggen liksom. Det är ingen yttervägg ska jag säga heller utan det är en innervägg.
Okej, fort som fasen nu då. Nu börjar pulsen slå. Skruvar jag på den här enligt siffrorna och höger och vänster.
Man inte har kopplat grejen. Mycket riktigt, du följer den instruktionerna och det klickar till och med så att det hela handtaget dörren till kassaskåpet öppnas på glänt.
En liten fjädring liksom så den åker.
Ja, precis. Och där innanför ser du 4 böcker. Du ser ryggarna på dem och så staplade och det verkar inte få plats mycket mer än de här 4 böckerna här inne. 2 av dem ser outsägligt gamla ut. Läderbundna, en av dem håller på att nästan falla isär. En bok ser nästan helt ny ut och en bok skulle kunna vara kanske lite halvgammal, kanske 100 år eller något.
Mm.
Men två av dem ser jätte, jätte gamla ut och ganska tjocka. Du får nästan som en rysning när du ser dem där i mörkret, även om du lyser med din lilla ficklampa liksom.
Mm. Men jag roffar åt mig dem. Tänker att jag hinner liksom inte studera dem. Mm. Närmare än så. Just nu. Mm. Ner med dem på golvet. Och sen stänger luckan igen. Till skåpet. Mm. Rider om kombinationen. Jag tänker att jag memorerade vad den började på.
Mm, precis.
Och sen så sätter jag den på samma. Och sen trycker jag på den här knappen igen.
Mm. Hoppas att... Den börjar släpa sig tillbaka.
Ja. Under tiden hämtar jag väskan. Eller lägger böckerna i väskan helt enkelt. Och sen när jag har lagt i böckerna i väskan så tar jag fram ett vykort. Mm. På en bro.
Mm.
En typ semesterort i Maine.
Okej.
En känd bro där.
Mm.
Ganska så här gemytlig, fin bild liksom. Det ser ut som att här vill man åka och typ see the sights.
Vad går bron över vatten då, antar jag? Eller?
Ja, exakt. Och så är det så här mycket skog i bakgrunden och sjö och sådär.
Vad gör du med den då?
Jag ställer den där böckerna står. Så att man ser den upp liksom. Man så här ställer den.
Och ställer tillbaks Poe-boken där den var, eller?
Ja, exakt. Mm. Och så stänger luckan, trycker på knappen.
Mm.
Och ställer tillbaks boken.
Precis, ungefär samtidigt som du hör det här raspande ljudet.
Mm.
Och innan den har precis klickat, det blir ju liksom eftersom det är glasdörrar på det här skåpet, eller det är som en glasfönster eller dörrar. Men så här, de så här skakar ju, dallrar ju lite i dem när det här sker liksom. Du vet inte riktigt hur den här anordningen fungerar. Så hör du liksom steg ifrån ett angränsande rum och du hör en röst du känner igen på håll, lätt upprättad så här. Look, Monty, if you come here to ask for legal advice about your divorce, I don't want to get involved, okay? Det är Erikas röst. Precis när den här hyllan har ställts på plats, glaset har slutat skaka, så kommer hon in i rummet med en väldigt uttråkad blick och en sån här cigaretthållare som hon för framför ansiktet. Det ser ut att vara... några år äldre än du, dig, eller ja, hon är kanske i 35-årsåldern.
Mm.
Hon har såna långa silkeshandskar liksom.
Mm.
Såna nästan, de är så tunna att de nästan är genomskinliga, svarta. Hon har ett hårband, hon har en sån headdress liksom över pannan och små lockar. Hon har väldigt kort hår och de här lockarna kommer fram under käkbenen på henne. Så. Hon är ganska lik Roger, fast kvinna och äldre.
Och som kliver ut genom ett modemagasin rätt in i rummet liksom.
Ja, verkligen. Men också väldigt mycket utstråla business och auktoritet på något vis.
Ja, lite överlägsen blick, eller?
Ja, och väldigt uttråkad.
Ja, okej. Vet jag om hon liksom uppskattar skämt och så? Eller är hon väldigt torr liksom?
Hon är så torr. Hon är väldigt seriös. Med sig har hon sin livvakt Joe Corey, som ni känner igen. En enorm man som är en tätt i härlarna. Och därefter bakom skyndar... Mr. Francis med en Bloody Mary. På bricka liksom, som att han känner på sig lite att han har gjort fel, som lämnar dig fred liksom. Ja, det sista jag hörde var I don't want to get involved, okay. Och så kommer hon in i rummet och tittar på dig. It's bad for business.
Jag håller mig för hjärtat. Ouch. Right in the feels. Erika, du vet att det är känsligt för mig det här med Lizzie.
Hon bara suckar. Den här Joe Corey stirrar på dig med en arg sint blick.
Well, I guess that's why you're here. Unless you're really late to the party.
No, actually it's not. Can we speak in private? Titta på de andra fånarna.
Hon vilar ena armbågen på sin andra handled så här liksom. Hon håller fram sig. Ta ett blås.
Joe, wait outside for a minute, please.
Och han går ut, men den här butlern kommer fram till dig. Så här.
Ja, håller ut handen till min Bloody Mary för att han ska komma med den.
Your Bloody Mary, sir, is ready.
Thank you.
I'm not sure about the ingredients, but that's what I could master right now.
Ja, jag synar den så här teatraliskt liksom.
Mm.
Jag vill prata om Roger. Säger jag som att han inte ens finns kvar i rummet liksom.
Den här Joe Corey som stannar, vänder i dörren nästan. Och Erica stirrar på det. It's okay Joe, wait outside. Butlern och den här Joe tar ett steg ut, men du har en känsla av att när dörren stängs så står han, står förmodligen och trycker örat emot, eventuellt med handen på en 9 mm.
Var det någon typ av bord där eller?
Mm, det fanns massa bord.
Jag tänker att jag har ställt
och ett biljardbord ju.
Ja, så att jag har liksom väskan där. Mm. Jag tar upp den liksom, mm, där jag har lagt i böckerna, och så tar jag upp den så att hon inte ska se precis vad jag har i den liksom. Så tar jag upp grammofonskivorna där. Mm. Det kanske är en 6-8 stycken med jazzmusiker med autografer på. Det är Bessie Smith, Ethel Waters, Fletcher and Henderson och Jelly Roll Morton. Mm. De spelade i New York och var stora. Jag lägger dem på biljardbordet.
Mm.
Jag vet inte, Erica, om det här är din musik, men det var Rogers. Jag hittade dem i min lägenhet och tänkte att du kanske vill ha dem.
Mm. Hon tittar på väskan där när du plockar ut de här grammofonskivorna.
Mm.
Lite misstänksamt. Jag slår en...
Hjärta hoppar väl något slag där, tänker jag.
Ja, jag slår ett slag här för hennes spotthid. Hon slår sig ner i en av fåtöljerna där. Men vi kan inte ha noterat någonting. Känns lite utmattad. Idag är ju söndag, borde vara vilodag, och hon har nog kanske inte spottat i glaset igår, även om hon är uppe och det är business as usual igen liksom. Monty,
huh?
What's this about? Really? Varför kommer du nu och frågar om Roger? Vad är det, 5 år sedan han försvann?
Ja, det kanske det. Det, vet, I have these dreams about Roger.
Dreams?
Ja, jag har haft det.
What dreams?
Ett tag. De är jättekonstiga. Jag får för mig att han lever ibland. Jag är som att han... Du vet hur nära vi var.
Oh, I know.
Jag sätter mig i en fåtölj där.
I know very well.
And we were the best friends. The only true friend I've ever had. Tittar ner i golvet. Jag ser väl ganska... Jag tänker att jag ser uppriktigt ut.
Hon tittar ut genom fönstret där snön faller.
Well, that's mighty tragic, Monte. I have to say.
Av alla människor, att Roger skulle vara din enda vän. Men jag antar att man skulle kunna kanske säga detsamma om honom, tyvärr. Ja, om man inte räknar Brady då, Brass Brady. Men jag antar att du var lite ute ur bilden när han började umgås med Brass.
Jo. Jag har inget agg mot honom. Jag vet att du åkte iväg och letade efter den här expeditionen.
Oh yeah, I was in Kenya. That's right.
Vad stort av dig.
I don't know about that.
Du vet, jag har ju knappt lämnat Manhattan. Det här, att bara att jag är här nu är som ett stort äventyr för mig.
Monty.
Nej, men jag är seriös. Jag tror att jag behöver ändra mitt liv. Se världen. Du åkte till Kenya för att hitta din bror. Jag tycker det är imponerande.
Ja, men jag har lagt det där bakom mig. Och jag vet inte om det är ett samtalsämne jag vill prata om allt för mycket. Är det något särskilt du undrar?
Jag undrar ju vem det var som gjorde det och varför. Det är det jag tycker är så konstigt. Det går liksom inte ihop.
Det har ju bevisat. Du var ju local tribesman.
Ja, jag har läst tidningen.
From the heart of Africa.
Men jag har inte hört din historia från dig. Jag har bara läst tidningen.
Those people are wild, you know.
Maybe. Aren't we all? Jag höjer glaset.
Ja, tala för dig själv, Monty. Som jag har hört så har du blivit en riktigt tråkig monster de senaste åren, men jag kan berätta för dig när du har tagit dig hit. Jag hoppas att jag slipper framtida frågor och samtal i saken. Men jag visste redan från början att Rogers afrikanska expedition var mycket mer än bara ytterligare en av hans dumma nycker. Jag tror att
some secret fascinated him, worried him. That that woman, Bonet, that hon använder en ordet, that woman, Bonet, orsakade Rogers besatthet. Du kommer ihåg henne?
Ja.
Ja, det underströk hur depraverad hans smak hade blivit, den här relationen med en outbildad afrikansk kvinna.
Jag bara smuttar på min Bloody Mary och döljer liksom mitt ansiktsuttryck i drinken.
Du har ju inga svårigheter att avläsa hennes, hennes rasism i förhållande till i alla fall den här personen, men kanske även överlag verkar det så. Jag har ingen aning om hur de kommer att träffas, men redan innan Bonet kom att styra Rogers liv så hade han börjat drömma konstiga drömmar. Där någonting verkade locka honom och uppmana honom att något skulle göras, förklarade han det som. Han brukade vakna skrikandes men vägrade absolut att diskutera sina drömmar. Det hördes ju ända till mitt rum, andra sidan huset. Ja, i alla fall med mig vägrade han diskutera det. Men i ett försök att hjälpa min bror så rekommenderade jag att Roger skulle besöka Dr. Robert Houston. At the time, the lion of my social set, so to speak.
Var det han som behandlade honom för alkoholismen?
Ja, det stämmer. Ja, du minns. Jag tror att Houston var den som talked Roger into the expedition. Ja, i maskopi med Bonet såklart. Och jag känner mig faktiskt lite skyldig över att ha presenterat dem båda för varandra. Houston var ju, som du vet, också en av dem som följde med på den expeditionen. Men jag är övertygad om att det var Bonets fel att Roger till slut tappade greppet om verkligheten. You know, he began to disappear for days. He suddenly turned up wild eyes and crazed, saying only that he'd been to Harlem. Roger said that Bonet was queenly, a priestess, and that she held secrets which he must have. Det är sant, under en period så uppmuntrar jag honom till den här afrikanska expeditionen som han hade börjat prata om, och jag antog att Roger eventually would come to his senses and see that Bonet and her tales were all mumbo jumbo. Men ja, det blev ju inte riktigt så.
Nej, jag förstår det.
Men livet går vidare, Monty.
Men du, du hittade alltså expeditionen.
I went there and I found them, found my brother, I found Dr. Houston, I found Sir Aubrey, Hypatia Masters and Brass Brady as well.
Yeah.
All dead. Var som sagt märkligt att finna liken så väl bevarade när de uppenbarligen hade varit döda i flera månader, men det var som att det var någonting med landskapet där nere. De som bodde där sa att the land was cursed. Men ja, däremot så hade ju en massa vilda djur åt fram och tuggat på kropparna, och jag vill inte gärna tala mer om de minnena.
Jag vet att hon är ganska bra på att ljuga. Men samtidigt så känner jag henne ganska bra. Får jag någon typ av, jag vill ändå läsa här, för det här känns som att det kan vara en inövad lögn. Att hon nästan reciterar.
Psychology.
Jag har bara 10 i det. Men jag har chans.
Du kan få en bonus där för att du känner henne så väl.
Nej, det är jättesvårt.
Ja. Hon är svårläst. Det har du alltid tyckt. Hon har en märklig kyla, och under tiden ni pratar så fäster hon ibland sin blick i din blick. Men ibland svävar den ut över rummet. Du vet att hon är svår att förhandla med. Hon kunde snacka ner Roger och dig hur lätt som helst när ni var unga. Hon är ju lite äldre, men kanske också lite smartare. Och eventuellt lite kallare.
Ja. Jag ska inte pusha mer. Jag förstår att det är jobbigt för dig. Du är en sån businesswoman nu, Erica.
I'm doing all right.
Du skulle gifta dig med någon av mina bröder.
I think not.
I'm sure my dad would wet his pants.
Mm. Vad säger din pappa om skilsmässan?
Han blir nog inte glad. You know Walter?
Yeah. You know Ella Whittleby? She told me that you were gonna leave Lisa with nothing. I didn't think you were that cold, Monty.
That's not true. I'm not that cold.
She was here yesterday, you know, Lizzie.
Figure as much.
She was not alone, you know.
I don't want to know, actually.
So, we're done here?
Yeah, I guess so.
Hmm. Good.
Hon reser på sig. Rätta till klänningen.
Anything I can do for you before I leave?
Mm. Nej. Men jag hoppas att det löser sig med skilsmässan och att Walter inte är för hård mot det.
Ja, det är ett snett leende.
Familjen är ett tungt lass att bära.
Ja.
You have to do it alone.
Antar att jag och Roger är ganska lika när vi kommer till det.
If you say so.
Vi har båda våra issues med familjen.
Ja, minst sagt.
Du vet, pengar är inte allt här i världen.
Titta på det. Som att du pratar latin nu liksom.
Mm.
Hon vänder sig om. Sätter en ny cigarett i det här långa munstycket och öppnar dörren där mycket riktigt Joe Corey, den här väldiga mannen, står och alltså en decimeter bakom och stirrar på dig.
Mm.
Du kan slå ett slag för stealth när du lämnar byggnaden för att se så att du inte... Ja, du menar, din väska är ju... Märkligt nog lika full som den var när du kom hit. Fast du har lämnat 6 stycken skivor. De ligger kvar där. De ligger kvar på bordet. Liksom. Du kanske la dem på det här biljardbordet.
Hon tittar inte ens på dem, eller?
Nej, hon har inte rört dem. Eller knappt skänkt dem en blick.
Det är en hard success.
Mm.
Tänk att det är ganska så här, lite pösig på sig. Liksom. Så att man ser knappt att det är någonting i. Det är bara att den är väldigt tung. Så jag, så länge jag inte visar att den är tung så syns det nog inte.
Nej, och du, men du vet hur du ska bära den. Och du gör det här, du behåller kylan. Snubblar liksom inte.
Jag tänker att jag håller den här celleri-skälken som en typ av distraktion liksom. Går med den ut i byggnaden så. Knapplar på den.
Mm, precis, man fäster ögonen på den istället.
Ja, men lite så, ja. Det handlar om. Det är som en magi.
Ja. Mörkret... har ju fallit här när du kom ut i snön. De sista bilarna verkar ha lämnat Carlisle Estate. Och på vägen tillbaks i taxin så ser du faktiskt när ni passerar, ni åker längs Hudson River liksom, ser du på håll där du vet är Sing Sing, det här fängelset. Och kanske en tanke går till Hilton Adams.
Absolut, det gör det ju.
Som sitter där än på sin death row.
Jag tänker absolut på honom. Hoppas att det ska läsa sig.
Kanske blir han en fri man nu, kanske inte, vem vet.